Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. I det här programmet har samhällsredaktionen valt att träffa en vinnare, nämligen Tyresöbon Peter Söderlund. Peter, vi har ju hört dig tidigare här i radion i lite olika sammanhang. Varför jag sökte upp dig den här gången berodde på att jag nåddes av nyheten att du invalts i Miljöpartiets partistyrelse. Och det är väl en vinstlott, eller?
Ja, kan man väl säga att det är. Om man har försökt envis kämpa sig dit och sen kommit dit, så kan man väl säga att det är en vinstlott alla gånger.
Hur länge har du kämpat då?
Ja, hur länge jag kämpar. Jag är ganska ny i Miljöpartiet. Jag gick med i Miljöpartiet 99 då och varit medlem. Och
det är 15-16 år.
Nej, förlåt. Nu gör jag för dig. 2009.
Ja, då var det,
då var det lite
6 år då.
Ja. Ja, 6 år, väldigt grön i Miljöpartiet. Men
det ska man vara i Miljöpartiet.
Det ska man
vara grön.
Ja, jag tror det. Det var ju tur det då. Mm. Redan första kongressen så tänkte jag... Alltså när jag började engagera mig i Miljöpartiet, då anmälde jag mig till alla val man kunde. För jag ville engagera mig och se hur det fungerar och så här. Och lära mig så fort som möjligt hur det funkar. Jag är 54 idag då, för då är det 1 februari då. Och jag har inte så jävla lång tid kvar, så jag måste lära mig fort om jag ska kunna vara med och påverka. Så att jag anmälde mig till alla val i början och... likväl till kongressen så ställde jag upp till val till kongressen och... Det var, kändes lite konstigt så här, för när man klev upp på scenen inför nästan, ja, kan det varit 800-900, kanske 1000 personer i kongressen och säger hej, jag heter Peter och jag kandiderar till partistyrelsen. Och det såg man, vissa de bara ja så här, och log så här, men vissa så här, men vem är det där? Kan du inte ta kliva ner liksom? Du har precis kommit in i partiet, vad ska du in i partistyrelsen göra? Så att så det första kongressen ställde jag upp där och det var väl 2010 va?
Mm.
Nej, var det?
Men det beror på, det är kongress varje år.
Ja, då är det tredje året var förra året.
Ja.
Ja, tredje året förra året, 2011 blir det då. Och ja, då stod jag där på scenen och så sa jag, nu får ni, ska ni ha mig eller inte? Och det året så fick jag liksom... jag tror till och med var någon tidning som hakade på det och sa där, oj, en för detta kriminell eller för detta fängelse, ja, en för detta fånge försöker ta sig in i partitoppen. Och jag tänkte, vart är ännu mer taggare? Det är klart jag ska in där. Och sen kom jag först av alla övriga kandidater i valberedningen, som valberedningen har föreslagit i kongressen. Så jag kom först av alla som konkurrerar mot valberedningsförslag. Och då tänkte jag så här, eftersom jag kom först där efter kongressen, tänkte jag, men då får jag väl försöka nästa år igen då.
Och vad är det som har behållit glöden? Varför denna kamp att komma in?
Jag vill försöka vara med och påverka. Och försöka lära mig påverka. Och då ska man väl ta sig in någonstans för att kunna göra det, tror jag. Jag kan ju rösta och så här, det har jag gjort. Och rösta på Miljöpartiet. Men ibland så har jag känt att det räcker inte bara rösta. Vi är ju fortfarande varit i opposition då. Men de här åren jag har varit med och kämpat för Miljöpartiet, som har känt att vi börjar närma oss och komma någonstans, och det har varit väldigt mycket torgmöten och påverka människor, och framförallt människor i utanförskap i grupper som överhuvudtaget inte bryr sig om politik, som tidigare skitit och rösta liksom.
Dina så, tidigare kollegor kan man säga,
kan man säga mina tidigare, men också mina nuvarande kollegor som är drogfria hedliga idag men inte har engagerat sig politiskt liksom. De har inte riktigt förstått det. Så att jag är väl lite av en röst för dem att försöka vara med och kunna påverka och visa dem att titta, ni kan också göra, kan jag så kan ni liksom.
Du lite, ska vara lite föredöme.
Ja, kan man väl säga. Det kan man visa vägen då så att säga.
Ja. Om vi då återgår till partistyrelsen.
Ja.
Varför fick du det här förtroendet nu då, tror du?
Jag tror ju att det var att jag har faktiskt kommit först. Jag ställde ju upp 3 kongresser i rad och kommit först alla 3 gånger av de övriga kandidaterna under valberedningsförslag 3 gånger. Så att jag vet inte om det var så att alla ville in med partistyrelsen, men på grund av teknikaliteter och jag fick så mycket röster på kongressen att jag kom först av övriga delegater, så när vi kom in i vad ska jag säga i koalition med Socialdemokraterna och bildade regering, och då var det ju några som slutade i partistyrelsen och gick vidare upp till regeringskansliet, och då, eftersom jag varit först, så var jag ersättare, och på så sätt kom jag en till in i partistyrelsen. Så att jag kom in på en liten så här gratisbiljett, men det var ju envisheten. Hade jag inte stått på den här scenen, hade jag inte stått på den här scenen i 3 år rad och förnedra mig inför allihopa, och för det är ganska jobbigt att stå där som nykomling i ett parti och vilja ta plats liksom, så här. Då måste man vara lite dum för att stå där, kan jag säga det. Det är ganska nervöst, så att nej, det var envisheten som gjorde jag, och att jag fick så pass mycket röster, ja, att jag faktiskt kom in, för jag fick mer och mer röster för varje år som gick, och så därför kom jag in sen i partistyr.
Och nu när du sitter i partistyrelsen, ja, är det något speciellt politikområde du då ska bevaka? Alltså, jag gissar att ni sitter och snackar med varandra, och sen ska du ha mest kunskap i något område, eller?
Ja, jag kan ju säga det att jag har bara varit med på 2 styrelsemöten hittills, så att den första tiden är ju att jag försöker bara lära mig hur allting funkar. Och jag fick bara första mötet, fick jag uppkasta någon, vad heter det, integration eller migrationsfrågor och så här. Men nästa styrelsemöte så hade jag inte den frågan längre, då fick jag på riktiga frågor då. Man ville egentligen inte, det har ju varit lite osäkert inför det här om det skulle bli nyval, omval och såna här grejer, så att men nu på senaste styrelsemötet där vi också hade ett litet konvent med möte med ministrar och sånt där ute i Nynäshamn. Alla Miljöpartiets ministrar var där och alla höjdare från hela Miljöpartiet och Sverige var där. Så jag minglar runt där med sprängande huvudvärk och halvdålig. Men då fick jag nya arbetsuppgifter. Då fick jag mina ansvarsområden vart, jag fick folkhälsa, rehabilitering, psykiatri och beroendevårdens frågor.
Men beroendevården, är det narkomani?
Ja, just det. Beroendevården.
Men att, dina tidigare erfarenheter, det är väl inte så många som har samma livsbana som du och varit bakom...
Nej, det kan jag säga. Men nej, det är nog inte. Inte många som sitter i partistyrelsen, det tror jag inte.
Nej,
så är det. Men däremot så tror jag att... Eller så är det så att det finns väldigt mycket duktiga i partistyrelsen och inom Miljöpartiet överhuvudtaget som kan frågan politiskt. Ja. Det som är problematiskt för mig, det är att lära mig hur man gör politik av frågan, av verkligheten i partistyrelsen. Det är det jag måste lära mig, hur det fungerar. Så att de här punkterna fick jag förra styrsmötet och den här när vi var ute i Nynäshamn, så det är inte så länge sedan. Och jag har inte riktigt hunnit satt in. Jag har hunnit med ett möte, kan jag säga, på riksdagen med 2 representanter från Miljöpartiet, från socialutskottet då, som jag har diskuterat de här frågorna. Jag tillhör egentligen socialförsäkringsutskottet, som är mitt område.
Ligger kriminalvården där, eller var ligger den?
Nej, den gör inte det.
Men varför används inte dina erfarenheter av kriminalvården då?
Nej, men det är ju lite så här...
Är du jävig?
Nej, det kan man, det är jag inte. Jag är inte jävig, men de platserna är väl lite ockuperade. Det handlar ju med justitiefrågor och sånt där. Å andra sidan, det här med missbruksvård och så här, det är ju många som sitter på fängelserna som har problem med missbruk, och jag menar, kriminalvård ska man inte avgränsa till murar och inlåsning och såna här grejer. Jag tror man måste titta på kriminalvård i ett bredare perspektiv där myndigheter och missbruksvård samverkar med kriminalvården i större utsträckning än vad man gör idag. Också folkrörelser som arbetar mot missbruk och kriminalitet i samhället måste samverka mycket mer med kriminalvården. Kriminalvården klarar inte att göra det själv. Det är ju bara en bestraffningsmekanism nu, och man gör allt ju liksom, och det spelar egentligen ingen roll hur mycket pengar man pumpar ner, man får inga bättre resultat, och det beror på för att man inte kan missbruksvård. Man kan verkställa straff och sådär, så att de frågorna hör ju lite ihop egentligen, men nej, jag har inte tagit den frågan än, men varför inte sitta i justitieutskottet eller lite i sådana frågor sedan och börja arbeta om kriminalvården. Det är ju drömmen jag har, men jag kan ju inte äta upp hela kakan på en gång. Jag måste ju smyga mig in i partiet.
Så, så du är inne i din lärlingsperiod, eller du är gesäll, politiker gesäll.
Ja, det kan man nog kalla det. Jag tror det, va? Ja. För det är inte lätt. Alltså, jag hamnade i mina första styrelsemöten och jag tänkte, vad sjutton gör jag på de här mötena? Vet du? shit, jag kan ju inte det. Det här liksom, det kom så mycket dokument och planer och protokoll och massa grejer. Jag har inte varit inne i det liksom. De har ju tjuvstartat de andra representanterna i partistyrelsen. Jag plumpar in mitt i perioden inför ett nytt val där vi förbereddes för ett nytt val där man nästan la allting åt sidan och skulle satsa, nu kör vi framåt. Sen var det handbromsen igen och vi, jag kan säga att vi har haft otaligt många styrelsemöten telefonledes under den här perioden då, som var informella möten för att kontrollera läget och snabba puckar och så här, mycket telefonmöten, men det är ju de här frågorna om valet och såna här förhandlingar och med parterna i regeringen idag då, så att innan det var regering.
Förutom då din busperiod om vi får kalla det så, som gav dig vissa erfarenheter här i livet. Ja. Så nu har du skött, ursäkta mitt språkbruk, men du förstår vad jag menar.
Nu
har du skött i några år.
Ja, väldigt många år.
Ja. Och vad har du skaffat dig för erfarenheter då?
Oj, jag har jobbat i folkrörelse då. Jag har varit med och byggt upp flera olika folkrörelser, KRIS och Excons och... Jag har suttit i brukardelegationen under socialdepartementet och haft en hand om de här missbruksfrågorna för sådana här rörelser som jag arbetar med. Jag har varit uppbyggt bryggan för barn till män.
Men du måste hjälpa till, för det är inte alla lyssnare som kan dina förkortningar. KRIS, det är...
Kriminellas Run Samhälle. Jag var första fången som kom dit och var med och byggde upp den föreningen i 55 städer i Europa. Och sånt.
Excons är?
För en brottsförebyggande organisation. Ex-convicts förkortning. Excons är en brottsförebyggande organisation som nu vi har byggt upp i 20 städer i Sverige. Där kriminella hjälper varandra att sluta vara kriminella.
Och Bryggan som du nämnde också.
Bryggan är en organisation som jobbar med barn till människor som sitter i fängelse och stöttar barnen. Så att jag var med i Bryggan Stockholm och vi sökte tillsammans med min organisation som heter KRIS förut, nu heter den Excons. Så sökte vi pengar från Arvsfonden och de fick 6 miljoner till att dra igång Bryggan. Och sen satt jag med riksvalberedningen där, men det har jag ju lämnat nu. Så. Jag har en ganska stor erfarenhet av föreningslivet och jag har varit med och byggt upp när Bayern Fans Hockey, Hammarby ishockeylag, gick i konkurs. Då gick jag med 2 första åren och de fick sitta i vår källare på Excons och bygga upp styrelsen och fansen, publiken, byggde upp hockeylag igen. Idag har de fått tillbaka Hammarby IF och spelar i mycket högre division. De ramlade ner i 5:an, vet du. Och så vi sökte sponsorer och så har jag byggt upp det. Så att, där jag har en jättestor erfarenhet av föreningslivet och att organisera människor ifrån framförallt nu ett utanförskap. Jag tycker det är kul. Jag tycker det är fantastiskt att människor som har liksom ramlat under bordet eller som har liksom rasat i livet kan börja resa sig och börja tänka och deras tankar kan bli verksamma eller börja hända saker av deras tankar i livet liksom.
Har du någonsin, funderat på vad får du din energi ifrån?
Min energi, ja, den kommer väl från någon slags bokstavskombination av någonting, tror jag. Jag vet inte.
Det är en sån här ADHD.
Det kan man väl säga. Jag tror ju att jag har haft eller någon ADHD, men som jag kan kontrollera bättre idag. Tidigare så missbrukar man ju och medicinerar sig. Men sen när jag slutar med det så... det går ju bara farten och jag tycker det är kul att förändra och sådär. Och är man drogfri och hedlig och... så kan jag medicinera mig själv med arbete. Sen kan ju en del tycka att fan Peter, du kommer gå under och säga, jag menar, jag är 54 år nu. Och har jag inte gått under hittills, så varför ska och vad skulle du göra om jag går under de senaste 20 åren? Det spelar väl ingen roll. Det är många som gör. Men om man går under för att man gör något bra så dör jag hellre med ett leende liksom, en dör av tristess och inte kan vara med och påverka. Nej, jag har väl ett behov av att vara med och försöka förändra och göra världen lite bättre helt enkelt. Det är för de barna som ska till den här världen i framtiden.
Du har sett hur det ser ut när det inte är så gott samhälle.
Jag har sett och jag ser hur det ser ut och ibland får jag nästan blunda och man måste härda sig invändigt för att orka med och fortsätta. Det är en väldigt svart baksida ibland man ser. Det är, alldeles nyligen dog en väldigt ung kille som vi har varit med och hjälpt här för 1,5 vecka sedan. Jag pratade med hans mamma förra veckan. Jag tror han var 26-27 år då, som dog. Han dog för ett par månader sedan, men då vaknade han upp. De fick liv igen och det första han sa i telefon det var att ring Peter till uppvakningspakuten. Och då ringde de till mig och sa, här är en kille som vi pratade med, han precis vaknat till liv. Och då fick jag snacka med den här killen och jag försökte påverka och säga till honom, måste lägga in det nu, lås in det för fan. Sen hörde jag inte någonting mer, men nu fick jag besked att han avled här, en ny överdos då, förmodligen då. Det är sånt där, det är ett krig man på, jag menar, man kan tvinga människor ut i krig och döda varandra och de kämpar som hjältar och Det här är ju också ett krig vi bedriver på hemmaplan där vi ska försöka få människor att överleva och fightas mot någonting som inte ska vara i samhället.
Droger och sånt?
Droger, missbruk och kriminalitet, absolut inte. Det hör inte hemma i samhället liksom.
Kära radiolyssnare, ni lyssnar på Peter Söderlund, nyvald ledamot i Miljöpartiets partistyrelse, som berättar lite om sin politiska karriär. Nu, Peter, tänker jag vara lite okänslig. Du är ju miljöpartistisk politiker, och i de här opinionsundersökningarna som presenterades innan valet, när det så att säga blev på riktigt, då låg ni på 10-12%, lite olika, men ungefär där. Ja. Och era språkrör pratade om att ambitionen var att bli riksdagens tredje största parti. Mm. Men slutresultatet blev 6,9%. Vad hände?
Ja, vad som hände, det var att jag satt på Söder, på Mosebacke, Kägerbanan där uppe, och tittade på resultatet med alla andra från Miljöpartiet, och jag vet inte riktigt vad som
hände. Man hade som någon slags valvaka där.
Ja, valvaka. Jag vet inte riktigt vad som hände där.
Ja, det hände väl inte så mycket just där, det hände väl i... vid valurnorna, i röstlokalen.
Ja, nej, jag tänkte vad som hände efter.
Varför blev det detta tapp?
Jag kan säga att när vi stod vid valurnorna så hade jag en helt annan känsla av det här, hur det skulle gå det här valet. Det kan jag säga. Så där hände ingenting. Där var jag väldigt seger, liksom hade segervittring vid valurnorna, helt klart. Och alla människor jag mötte sa, vi har röstat på er. Jag tänkte, fan, det här kommer ju bli otroligt bra. Det som hände, det var när jag satt på Mosebacke och såg resultatet, då insåg jag fattade ingenting innan. Det kom faktiskt som en chock. Och
men
jag
nu efter, har ni inte pratat om, gjort någon analys?
Ja, vi har haft en valanalys som vi har gått igenom, och den var ju ganska omfattande. Och det fanns en hel del saker som vi tittade på. Bland annat var det här med bronsmatchen där, som man tyckte att det gav en negativ... effekt. Och jag vill säga så här, att jag har inte riktigt analyserat med den här valanalysen heller som Miljöpartiet har gått igenom. Jag tyckte det här med bronsmatchen...
Du menar om som tredje största parti?
Ja, när jag var ute och raggade folk, och så fick jag folk att bli tävlingslyssna. Men det är kanske med den målgruppen jag har, som aldrig varit engagerad. Så här, kom igen nu, för det får inte liksom gå till så här. Men enligt valanalysen så var det inget bra att ha den här tredje... liksom, ja, att försöka ta den här...
tredjeplatsen.
Ja. Och där var inte jag. Så när jag fick höra resten av hela valanalysen, jag har en hel bunt papper här, den är lite långt att gå igenom, så kände jag att vissa grejer kanske inte jag riktigt överens om vad man kom fram till i valanalysen. Jag tror ju att... Jag är fortfarande osäker på vad som hände egentligen.
Men alltså, det var ju säg, någon vecka innan, kanske två veckor innan de opinionsundersökningarna. Det måste ju ha hänt någonting i opinionen de sista två veckorna. Du kanske inte vill svara.
Jo, jag kan. Nej, men alltså, jag har ju suttit på partistyrelsen och gått igenom det här valresultatet och gått och tittat. Det är en jättefin analys, men det är för mycket att gå igenom här. Men sen har jag träffat människor på gatan också, som har sagt olika saker så här, och som kanske uppfattar vissa kommentarer från Miljöpartiet som ibland kränkande och såna här saker, och kanske därför reagerat och inte röstat på oss. Ja, det finns massa olika kommentarer. Jag vet inte vad jag ska säga där riktigt. Det kommer som en chock. Jag analyserar fortfarande och funderar på vad som har hänt. Jag vill inte riktigt tro på det. Jag kan säga det först, jag tänkte det måste vara valfusk där.
Men jag menar, opinionsundersökningar som har fortsatt efter valet, de har ju fortsatt på denna låga nivå, ja. 5-6%. Ja. Ni har ju inte kommit tillbaka så att säga. Nej. Så man måste väl veta vad det berodde på, vad man gjorde för fel.
Ja, jag får säga så här, jag skulle vilja komma tillbaka igen till radioprogram när jag satt mig in i allt där och våga säga min röst i partistyrelsen också, vad saker och ting beror på.
Då gör vi ett program när du känner dig mogen för att svara.
Ja, så ska jag berätta.
Men har du några idéer då om då hur ni ska lyfta? Alltså, vad ska bli era profilfrågor?
Ja, då profilfrågorna är ju uthuggna i sten, tänkte jag säga. Det är skola och utbildning som vi kommer satsa på. Det är jämställdheten. Det är nya arbeten. Och det är givetvis klimatet då. Och många tyckte ju, och analysen visade, man tyckte lite att vi tappade med klimatet och... Jag tror att många en del miljöpartister då som har kämpat. Det är många som brinner för att en del kanske tycker att vi behöver bli för brett parti. Det kan ju vara så när ett parti växer och ska ta ansvar för ett helt samhälle och ett helt Sverige, att partier börjar bli lite så här utvattnat och kanske tappar sina starka hjärtefrågor och börjar bredda ut sig så här, och då kanske man tappar väljare också. Men jag tror på sikt, om man kan stärka de här nya områdena, och det kan vara kriminalvårdsfrågor som man kanske inte har haft förut på agendan, det kan vara sociala frågor som miljöpartier måste bli starkare på och sådana frågor. Jag tror att vi ger Miljöpartiet några år här nu, så tror jag att Miljöpartiet kommer lyfta ganska stort. Jag tror vi har tappat kanske sprutspetsen att miljöfrågorna lite mer, att vi måste ta liksom, de andra partierna alla började ju bli gröna partier innan valet, kändes det som. Alla började prata miljö så här och vann frågor, och jag tror att Miljöpartiet måste bli spetsigare igen där, spetsa till sig när det gäller miljöfrågor och ta den ledande positionen igen i miljöfrågorna helt enkelt.
Men om vi då tar det här valresultatet, så resulterade det ju i alla fall i att ni fick ett samarbete med socialdemokratin och ni fick några ministerposter.
Ja.
Men vad har ni fått i? Jag kan ju förstå, om man är ett betydligt mindre parti än Socialdemokraterna, ja, så kan man ju inte få igenom allt. Men vad tycker du att ni har fått igenom?
Nej, alltså jag generellt, och där är ju också, jag har inte lärt känna alla frågor. Generellt så är miljöfrågor som vi börjar vinna inom i arbete med socialdemokratin, där vi börjar få mer och mer ansvar. Jag menar, vi har fått de här ministerposterna, skola och utbildningen då, ja, där vi har där Åsa och vet du nu igen,
Gustav Fridolin.
Ja, men jag menar med miljöfrågorna också. Ja. Vi har ju fått sådana poster där vi kan börja arbeta med våra frågor på mycket offensivare sätt. Men jag kan säga att vi har förlorat massa frågor också. Jag kan säga att Förbifart Stockholm svider otroligt mycket. Men det är ju så här att när man är
Bromma.
Ja, Bromma. Förlåt, Bromma självklart. Bromma är ju också ett... Men grejen är så att... Och jag är alldeles ny i Miljöpartiet. Jag vill också skriva. Vi hade faktiskt telefonmöte om Förbifart Stockholm. Vi hade ju massa såna här överläggningar och sådär. Och jag sa att jag kunde inte delta. Jag har ju en personlig konflikt när det gäller min organisation som håller på att bli bortflyttad. Så jag har ju bara aggression mot den här Förbifart Stockholm liksom. Jag, plus den politiska tanken av här att Förbifart Stockholm är ju katastrof. Det blir inga mindre bilar. Det kommer bara bli mer bilar. Ännu mer problem i framtiden. Ja, vi har förlorat vissa otroligt stora frågor. Men jag tror vi inte hade så... Alltså det var en kohandling inför det här liksom regeringsbildandet. Att antingen hänger vi med eller så står vi för och fortsätter säga nej och ändå förlorar. Jag tror det är en
Kan man säga så här då? Det är bättre att vara med tåget än att stå och skrika i en öken. Kan man säga så?
Det var nästan... Det har jag aldrig hört förut. Kan man väl säga att det är, va?
Ja.
Och inte stå och vara törstig i öknen.
Nej, men det är inte så många som lyssnar på när man står och skriker.
Nej, men det, jag kan väl nästan känna igen Miljöpartiet lite i mig själv. Att, ja fan, det är väl lika bra vi hänger med nu för att vara med och påverka. Det är ju samma som jag hoppar in i Miljöpartiet. Det är klart att jag ska vara med. Men jag kanske inte kan påverka så jäkla mycket. Men jag ska vara med och försöka göra det jag kan. Och det är det Miljöpartiet har gjort. Ja, vi har sålt vissa stora frågor. Men jag tycker inte vi ska ge upp som parti bara för det. Jag tycker verkligen att nu är det chansen att vara med och påverka. Och jag ser hur vår politik börjar genomsyra Socialdemokraterna. Hur det börjar sippra ut. Men det är alldeles för kort tid för mig att berätta om vad det har blivit för resultat.
Vi tar det i nästa program.
Ja, det tycker jag verkligen.
Men innan vi skiljs åt idag då?
Yes.
Kan du ge mig någon vägledning? Vad kommer ni satsa på i valet 2018? Alltså, vad tror du kommer att bli valfrågor?
Oj, 2018.
Det är nästa gång vi ska rösta om vilken riksdag vi ska ha.
Ja. Jag tror fortfarande att det är de huvudfrågor vi har ställt in oss på. Det är klimatet som är avgörande. Det ska vi fortsätta kämpa, det ska vara prioritet ett. Det är nya arbeten i nya energitekniker, alltså ny energi, allt med det nya liksom, med gröna omställningen. Det kommer ge hur mycket arbete som helst om vi vågar satsa på. Kineserna börjar bli de främsta i världen att satsa på en sån energiteknik. Vi börjar liksom komma efter, vi var ju nästan först förut. Liksom. Det är en fråga som vi måste satsa på, det kommer ge arbete. Vi ska fortsätta ha jämställdheten i Sverige och slåss för den och utveckla den ännu mer. Och jag tror vi kommer bli en väldigt stark nation när vi kan jobba tillsammans, när vi slipper hålla på och bråka om sådana frågor. Liksom. Det är självklara frågor egentligen. klimatet, vad sa jag, skola, utbildning, ungdomarna och vår framtid, där också ska satsas mycket mer. Vi måste lyfta Sverige. Jag menar, bara Tyres kommun här, hur många är det som inte går vidare till gymnasie eller arbete sist? Nu har jag inte hört några siffror på ett tag, men var vi 30-35% förut som inte går vidare? Det är katastrof. Det här, hela Sverige är samma sak. Vad har hänt i 2018 om det fortsätter? Nej, det kommer gå till skogen. Det här är stora frågor som vi måste få med ungdomarna. Vi måste få dem att tro på Sverige igen. Jag menar, jag träffar jättemånga. De har inte den där visionen som faktiskt, även fast jag levde mycket utanförskap när jag var liten, så hade vi en tro på framtiden. Vi var hungriga framåt. Vi skulle skapa jobb. Det fanns jobb. Man kunde välja på jobb. Ungdomar idag, de har inte det där, känns som. En del som har lyckats, men en stor skara ungdomar som inte ser möjligheter och ser ingen framtid. Det är en av våra stora huvudfrågor, att kunna få dem att börja tro på framtiden igen och visa att det finns en framtid. Missar jag någonting? Klimatet var det, och jämställdheten, arbete, nya jobben, skola, utbildning. Men alltså, det är tråkigt att säga det, men jag tror det är det vi ska jobba till 2018. Sen kan nästa radioprogram kanske göra någon mer grej. Jag tror ju på de sociala frågorna. Vi måste arbeta och stärka oss och ta tag i sociala frågor, i generellt stort, kriminalvård, socialpolitiken. Det är inte okej att se människor sitta och tigga på gatorna. Det är inte okej att se hur uteliggarskaran växer i landet och inte gör någonting åt det. Jag tror de sociala frågorna berör alla på något sätt. Och jag tror att det är en jättefråga som Miljöpartiet måste ta ett större grepp på. Givetvis tillsammans med Socialdemokraterna nu då. Så att vi måste ju anpassa lite efter deras politik. Men vi ska ju ta för oss och ta åt oss och vara med och störa och röra lite.
När tror du att jag kan kontakta? När har du satt in nu så att man törs prata framtid med dig då nästa gång? Nu är det 2 månader, 3 månader?
Nu har vi skjutit kongressen till juni. Ska man ta det innan kongressen eller efter? Jag vet inte om jag blir kvar sen.
Ja, okej.
Okay. Ska vi ta det innan kongressen eller?
Vi återkommer ärendet när vi vet lite mer.
Då gör vi det.
Då säger jag tack så länge, Peter.
Tack så mycket, tack.
Kära radiolyssnare, ni har hört Peter Söderlund, nyvald ledamot i Miljöpartiets partistyrelse, berätta lite om partiets aktuella situation.
Fångarne loss, det är vår. Var människa i sin själ i grunden vill så väl.
Och aldrig jag tror att det går av sociala skäl, av sociala skäl. Men gärna för mig, om jag konstapel vore, jag öppnade nyckeln kved på Fridas milda bud. De komme i trav så vilda ut i fore och andades av luften ljum och såge vårens skrud.
Släpp fångarne loss, det vår. Var människa i sin själ vill väl när gröna naturen står.
När natten är inne är Frida nu med på mitt resonemang. Förskräcker svart kinne, en klämpning från kyrktornet klang. Och borte mot söder ser rökpelan stiger mot himmelens grund. Det pyr och det glöder och brandkåren bullrar på stund.
Släpp fångarne loss, det är vår. Var människa i sin själ vill väl när grön naturen står.
Och rådman är vaken vid fönstret, han skakar för kylande vind. I skenet från staken står dottern så bleknad om kin. En dörr börjar dundra, ur mörkret framstörtar en svartskäggig man.
Ta hit ett par hundra, nu brottskar det, gubbe, minsan.
Släpp fångarne loss, det är vår. Var människa i sin själ vill väl när grön naturen står.
Med fickorna fulla av pengar han rusar mot dörren och lys. Han vänder
min pulla, ro hit med en smällande kyss.
Men rådmannen ryter så blodet hos boven blir kallt som en is. Och luft honom tryter.
Ta hellre min silverservis.
Släpp fångarne loss, det är vår. Var människa i sin själ i grunden vill så väl.
Jag tvekar som Frida förstår, av sociala skäl, av sociala skäl. Dock gärna för mig, om jag konstapel vore. Jag öppnade nyckeln kved på hennes milda bud. Men stunden därpå jag brott från staden fore, och mina händer tvådde jag förföljderna vid Gud.
Släpp fångarna loss.